Hej och välkomna till dagens avsnitt med barnläkarna. Idag poddar jag Marta, Mia och Mattias om ämnet hälta hos barn. Varför kan man börja halta? Vilka tillstånd är vanligast? Och vilka symptom ska man hålla utkik efter? Och vilka tillstånd går över av sig själv? Det och mycket mer ska vi prata om i dagens avsnitt. Välkomna till barnläkarna. Idag ska vi prata om ämnet hälta och vilka orsaker det finns till att barnet haltar. En av de vanligaste orsakerna till hälta hos barn, det är höftsnuva, eller det som vi kallar inom vården för coccytis simplex. Och vill du berätta mer vad det är för något?
Ja, coccytis simplex är ett inflammatoriskt irritationstillstånd i höftleden. Och som du sa, Mata, så är det den vanligaste orsaken till höftsmärta och hälta hos barn. Barnen brukar i regel vara mellan 3-6 års ålder, men det kan ändå förekomma allt mellan 2-12 års ålder. Och de här barnen brukar insjukna ganska hastigt, men sjukdomsperioden går också i regel över snabbt och det självläker oftast inom en vecka. I början kan det vara svårt att förstå vad det är för fel på barnet som inte alltid vet hur den ska verbalisera, vad som besvärar eller kunna visa vart det gör ont. Så det brukar bli en del pusslande för både föräldrar och även för oss som vårdpersonal när vi ska ta reda på vilket tillstånd det rör sig om.
Ja, och det är viktigt att ha i åtanke att barn inte alltid kan avgöra var värken egentligen sitter. Barnet kan till exempel förlägga smärta från höften till knät eller foten. Och därför är det viktigt för oss att undersöka hela barnet. Men vilka fler symptom kan man få, Mattias?
Några av de vanligaste symptomen är hälta eller ovilja att belasta benet. Och sen plötslig eller gradvis insättande smärta på lårets framsida eller neråt knä kan också förekomma. Och möjligtvis lite lätt subfebrilitet, eller att man har i regel opåverkat allmänt tillstånd i övrigt.
Ja, men precis. Det kan se så olika ut. Och ibland så kan alltså barnet komma in och det enda symptomet de har det är att de inte vill stå på benet. Och ibland så kommer de in och har superont. Men vet man varför man får höftsnuva?
Det som sker är att det bildas en vätskeansamling i höftleden på grund av inflammation. Och det i sin tur begränsar både rörlighet och orsakar smärta. Man vet inte varför det blir så här. Orsaken är inte helt klarlagd, men möjligen beror det på någon immunologisk reaktion där ungefär 70% av barn med höftsnuva nyligen haft en luftvägsinfektion eller förkylning.
Ja, och vi brukar ju också fråga det när de kommer in. Har de varit förkylda i närtid? Men behöver man söka akut för höftsnuva?
Det ser ju lite olika ut beroende på vart i landet man bor. Rör det sig om en klassisk höftsnuva, att barnet inte vill belasta benet men i övrigt mår helt bra, då går det bra att boka en tid på vårdcentralen. Om det däremot rör sig om ett påverkat barn med svåra besvär så ska man söka närakuten eller en barn- och ungdomsakut.
Ja, men det låter ju faktiskt rimligt. Men vad brukar hända när barnet söker vård?
Vi brukar börja med att ställa frågor och hämta in så mycket värdefull information som möjligt för att kunna bena ut vad det kan röra sig om. Vi brukar även fråga vilka symptom som barnet har och hur länge det hållit i sig och även om det är någon variation under dygnet. Även om det finns någon morgonstillhet, att barnet är stel på morgonen. Har barnet haft något fästingbett? Finns det någon ärftlighet för några reumatiska åkommor? Och om barnet haft liknande besvär tidigare? Vi vill även ta reda på om det funnits något trauma där barnet har skadat sig. Eller om barnet har eller har haft en infektion nyligen.
Ja, och alla de här olika frågorna ställer vi för att kunna leda in oss i rätt diagnos. Och en viktig sak som vi inte heller vill missa, det är också att fråga om barnet haft feber eller inte.
Nej, precis. Och det vill vi alltid veta också.
Ja, men Mia, vad brukar man titta efter sen när man undersöker barnet?
Ja, men vi brukar börja med att titta på själva gångmönstret och se om barnet haltar eller om den inte vill belasta benet. Och sen kollar vi om det finns någon svullnad, rodnad eller värmeökning i leden. Och barnet brukar oftast även vara ömt över leden och i ljumskarna när vi trycker på det. Och sen så ser man att det finns en viss rörelseinskränkning. Det vill säga att det är lite stelt i höftleden när vi inåt och utåt roterar i höftleden.
Ja, det kan vara lite plågsamt när vi gör de här undersökningarna. Men det är viktigt att vi gör dem så att vi kan se varför barnet haltar eller har ont. Och jag tycker ofta att man kan se att när barnet ligger på britsen att den också gärna håller benet lite flekterat. Det vill säga alltså lite lätt böjt och utåtroterat. För att det gör minst ont på det sättet, eller hur?
Ja, men det stämmer. Man kan få en förvarning om vad det kan röra sig om redan när man kommer in i patientens rum och ser barnet ligga på britsen. Och sen avslutningsvis så brukar vi också undersöka de här närliggande lederna. Som fotled, knäled, höftled och även ryggen. Och det vi är ute efter då, det är dels om det är så att barnet kan ha förlagt smärtan till en annan led. Precis som Mattias nämnde. För det är svårt för barn att förklara och verbalisera vart de har ont. Men sen dels så gör vi det för att se om det finns fler leder som är påverkade. För det kan leda oss in till rätt diagnos.
Ja, men precis. Precis som vi ställer frågor så undersöker vi också för att komma in på rätt spår om det rör sig om höftsnuva eller inte. Men finns det några blodprover som kan stärka vår misstanke om det faktiskt rör sig om höftsnuva eller inte?
Det är inget måste egentligen för att ställa diagnosen. Och många gör säkert olika. Jag vet inte hur du gör med Mattias. Men jag brukar oftast ta ett litet stick i fingret. Och kolla en inflammationsmarkör som heter CRP. Det som vi kallar snabbsänka. Och det värdet brukar vara lågt. Och barnet ska inte ha feber. På sin höjd så ska det ju vara subfebril som Mattias nämnde. Alltså att man har en förhöjd temperatur. Men inte tillräckligt hög för att vi ska kalla det feber. Och allt det här gör ju vi för att vi ska känna oss trygga för att bedöma det hela som en höftsnuva och att det inte är något annat.
Och jag håller med. Jag tycker också att man brukar ta något form av blodprov, oftast ett sånt här CRP.
Ja.
Men att sällan gå vidare med något ultraljud eller någon vidare undersökning, utan tiden får visa lite vad det blir.
Ja, men precis. Det är ju, vi brukar ju inte göra någon en sån röntgen eller ultraljud om det inte är så att vi misstänker att det rör sig om något annat. Mm.
Ja, men precis. Och du nämnde ju tidigare att det här brukar ju självläka inom en vecka. Men finns det något sätt att skynda på processen så att besvären går över fortare?
Nej, men det finns ju ingen mirakelmedicin som helt kan bota det här. Utan det som gäller det är att vila och avlasta benet så länge barnet inte själv vill upp och gå. För då brukar det vara att nu börjar det här läka och de vill faktiskt upp. För man har faktiskt sett att det här kan skynda på läkningsprocessen, den här vilan. Och sen så behöver vissa barn ligga i sängläge längre och då får det vara så. Sen brukar vi smärtlindra om barnet har väldigt ont och är ledsen. Och ibuprofen är då ett bra alternativ för det är också inflammationsdämpande.
Ja, jag tycker det är så bra att du nämner det här att man ska avlasta benet så länge barnet inte själv vill gå. Och barn är ju bäst liksom på den processen. Har de ont så rör de sig gärna inte. Har de inte ont så rör de sig. Så det går att se det på barnen.
Och då kan jag tillägga också att där gör man också lite olika. Att ibland så behandlar vi regelbundet med ibuprofen. Att vi ger det som en behandling över flera dagar upp till en vecka. Och ibland, om det bara är att barnet inte kan belasta men att den inte har så himla ont. Då kan det räcka med att man ger det bara vid behov.
Ja, men precis. Det kan vara lite olika. Mm. Men om man nu har gjort allt det här och barnet blir bra efter en vecka då. Behöver man någon uppföljning efter det?
Nej. I regel behövs ingen uppföljning, men man ska kontakta vården igen om barnet inte är förbättrat inom en vecka. Eller om det sker någon försämring under tiden, att barnet får hög feber, smärtan blir svårare. Och om det är så att besvären inte har förbättrats på en vecka och vi blir osäkra kring diagnosen, då kan vi behöva remittera barnet till någon som heter barnortoped. De är specialiserade på kroppens rörelseapparat, det vill säga skelett, muskler och leder. Och sen har vi andra doktorer som heter barnreumatologer och de är specialiserade mer på inflammation och immunologin. Och de sköter också mycket av de diagnoserna som har med barnens leder.
Mm. Och när vi ändå pratar om just höftsnuva, visst är den prognosen ändå väldigt god?
Ja, prognosen vi höfts nu, eller coccytis simplex, den är jättegod. Och alla tillfrisknar utan några framtida men. Det som kan vara bra att veta dock, det är att det kan recidivera. Det vill säga man kan få tillbaka sin höftsnöa.
Äsch då, det låter inte kul.
Nej.
Då känner jag mig ganska klar med höftsnuva. Vi har ju flera gånger nämnt att det finns andra tillstånd som vi vill utesluta innan vi sätter diagnosen höftsnuva. Vad finns det för andra tillstånd vid hälta man kan misstänka om man inte nu tror att det är en höftsnuva, Mattias?
Som alltid så rör det sig om både snälla tillstånd och även mer allvarliga tillstånd. Och till de snälla tillstånden så hör bland annat växtvärk och reaktiv artrit.
Ja, men kan inte du gå igenom vad just växtvärk och reaktiv artrit är för något?
Jo, växtvärk drabbar barn ungefär 3-10 års ålder och det brukar komma framförallt kvälls- eller nattetid. Och så håller det i sig allt mellan en halvtimme till några timmar och går över av sig själv. Smärtan kan variera och kan vara både ensidigt växlande, att det liksom förändras vart det ligger, men det kan även sitta på båda sidor. Och här är något som drabbar växande barn, men man har inte helt benat ut orsaken till varför vissa får mer smärta än andra.
Nej, men precis. Och ofta så kan ju smärtlindring som paracetamol vara behjälplig mot växtvärk. Eller så kan man massera benet eller lägga på värme där det gör ont.
Ja, precis. Och sen om vi går över till reaktiv artrit. Artrit betyder ledinflammation. Och reaktiv artrit, som jag nämnde tidigare, är en ledinflammation som orsakas av att man reagerar på någonting. Oftast är det en magsjuka eller en annan infektion som man har gått igenom några veckor innan. Reaktiv artrit sitter alltid i benens leder och går över av sig själv, men det kan vara något långdraget. Och leden brukar då bli svullen och ömmande och göra ont.
Ja, och värt att nämna, det är att växtvärk, det är väldigt vanligt. Men att vi ser ju inte reaktiv artrit så ofta på barn. Men sen så har vi även andra tillstånd som är lite mer allvarliga. Mia, kan inte du gå igenom vilka de är?
Jo. Tillstånd som vi alltid har i baktanken och som vi alltid vill utesluta, det är bakteriella infektioner i leder och skelett. Och de vill vi hitta så tidigt som möjligt så att vi kan behandla dem. Och septisk artrit och osteomyelit, det är de två infektioner som jag först och främst tänker på.
Ja, men bra att du nämner dem.
Vid septisk artrit, som man har på namnet, är en bakteriell infektion och inflammation i en led. Vid septisk artrit, då har man infektionstecken i den engagerade leden såsom smärta, rodnad, värmeökning, svullnad och feber. Och de här barnen, de är i regel allmänpåverkade och blodproverna brukar visa en förhöjd snabbsänka och förhöjt antal vita blodkroppar till skillnad från det som vi nämnde med höftsnuvan där snabbsänkan brukar vara låg.
Mm. Och när du säger förhöjt antal vita blodkroppar, då menar vi alltså blodprover som visar på att kroppens immunförsvar har aktiverats.
Ja, men precis. Och det den aktiveras av, det är det som orsakar infektioner, vilket brukar vara i bakterierna stafylokocker och streptokocker. Och de drabbar oftast ensidigt liksom stora leder som höftleden, knäleden, fotleden och axelleden, för det är våra stora leder.
Mm, så det ger oss ändå lite ledtrådar om att det kan röra sig om det här tillståndet. Men du nämnde också osteomyelit, va?
Ja, men precis. Osteomyelit, det är en annan bakteriell infektion som till skillnad från den septiska artriten inte drabbar själva lederna, utan det drabbar de långa rörbenen, det vill säga mitt på armar eller ben. Och skapar en inflammation och infektion. Och de symptomen som man får av det, de kan likna septisk artrit. För de här barnen har också feber och också lokaliserad smärta i det engagerade rörbenet. Och de här barnen är också som septisk artrit allmänpåverkade och har de här förhöjda proverna som snabbsänka och vita blodkroppar.
Mm. Och vi har ju alltid de här diagnoserna i bakhuvudet då barn med både osteomyelit och septisk artrit brukar bli väldigt sjuka. Och de behöver alltid behandlas på sjukhus med antibiotika rakt in i blodet. Och har man ett barn med smärta, feber och påverkat allmänt tillstånd så ska man ändå alltid åka in akut. Och det är liksom ingen snack om saken. Men sen så har vi ju även andra allvarliga tillstånd som inte orsakas av bakterier. Vilka är de, Mattias?
Ett allvarligt men ovanligt tillstånd som drabbar barn i ungefär samma åldersgrupp som höftsnuva, men som också är vanligare hos pojkar än hos flickor, det är Perthes sjukdom.
Ja, berätta mer om den.
Perthes sjukdom tros orsakas av en försämring av blodflödet till höftens ledhuvud, och det gör att benet gradvis försvagas. Den här försämrade blodförsörjningen till benet gör att benet faktiskt börjar dö och att ledytan mjukas upp och blir tillplattad. Och efter en tid så återställer kroppen blodflödet och leden läker. Men man har kvar då förändringar som påverkar leden. Och anledningen till att man får det här minskade blodflödet är okänt. Perthes sjukdom förekommer också i samma åldersgrupp mellan 4-10 års ålder som du nämnde. Och det karaktäristiska för Perthes är att man har symptomfria perioder, men så har man en återkommande hälta, höftsmärta som kommer framförallt efter belastning när man har använt leden och rört sig. Den här smärtan, den brukar då tillta med tiden och kan leda till att man får begränsad rörelseomfång i höftleden. Och en annan sak som skiljer sig från höftsnuva är ju just att det håller i sig över en vecka. Och här behöver vi alltid göra en röntgen av höften för att kunna ställa diagnosen.
Ja, men precis. Och på röntgen så ser vi om det rör sig om Perthes eller inte. Men visst har vi även fysiolys, det vill säga en glidning av höften, enkelt förklarat, i åtankarna också när barnen kommer in med hälta och smärta.
Ja, precis. Och om vi går tillbaka återigen till de här långa rörbenen i armar och ben. Där har man på ändarna så kallade tillväxtzoner där benet växer i längd. Och i de här tillväxtzonerna så kan man under puberteten få en sjukdom som påverkar höftkulans tillväxtzon. De här tillväxtzonerna kallas även för fysen, och det är därför namnet fysiolys kommer. För då blir den här tillväxtzonen försvagad och höftkulan börjar gradvis glida bakåt och nedåt. Och jag brukar säga att situationen kan liknas lite som en glasskula som glider av struten. Och det blir så enkelt för barn att få en bild av vad det är som har skett om man förklarar det på det här sättet.
Ja, men superbra, Mattias. Den där förklaringen ska jag nog ta med mig till mina patientmöten också. Jag snor den rakt av.
Ja, men jag håller med. Det där var väldigt pedagogiskt förklarat.
Och den här glidningen, eller om den här glidningen har skett, så kan det orsaka plötsliga, akuta och mycket svåra höftsmärtor hos barn. Och då ska man misstänka fysiolys i höftkulan. Fysiolysen måste korrigeras snabbt för att undvika livslånga höftbesvär. Och den drabbar alltså, till skillnad från höftsnuva, oftast äldre barn som är prepubertala i allt mellan 10-16 års ålder och är lite vanligare hos överviktiga pojkar.
Ja, och sen så finns ju det här kroniska immunologiska reumatiska tillståndet som heter juvenil idiopatisk artrit och som förkortas JIA.
Ja, det typiska vid JIA är att man utvecklar generellt förstorade lymfkörtlar och att man får en långdragen feber i över 2 veckor och eller minst av ett av följande symptom. Man kan ha hudutslag på bålen, man kan ha flera engagerade eller påverkade leder och sen kan man även ha en påverkan på levern eller mjälten och ha en förstoring på det. Och barnen kan då känna en fyllnadskänsla i magen eller buken. Och ska man faktiskt även få en perikardit, alltså hjärtsäcksinflammation.
Ja, men bra att du förtydlar det där, Mattias. Men sen så har vi ju den här sista diagnosen vi alltid har i bakhuvudet också när de söker för hälta. Och det är ju cancer.
Ja, och det är en sån sak som många föräldrar självklart orar sig för och frågar om när de söker vård. Och har barnet smärtor samtidigt som de har mer allvarliga symptom som har varit långdragna med försämrat påverkat allmäntillstånd, man har långvarig feber, aptitlöshet, ofrivillig viktnedgång eller oförklarlig viktnedgång sett över tid och även intermittenta eller liksom återkommande smärtor. Och sen även såklart eventuellt påverkade nerver, så att man har muskelförsvagningar och sånt. Då ska man utesluta mer allvarliga diagnoser som tumörsjukdomar och cancer. Till exempel leukemi, neuroblastom och skeletttumörer. Men detta är ovanligt.
Tack, jag tänker att vi ändå avrundar med en liten sammanfattning. Höftsnuva eller coccytis simplex, det är det vanligaste tillståndet när det kommer till hälta hos barn och det är helt ofarligt. Det går också över inom en vecka och har en god prognos. Red flags, det vill säga mer allvarliga symptom som vi tycker ändå föranleder till ett akut besök på en akutmottagning eller nära akut och som man ska ha koll på, det är allmän påverkan och hög feber. Led- eller bensmärta i över en veckas tid. Man kan ha svår smärta och påtaglig rörelseinskränkning i höften. Eller så har man bensmärta med samtidigt trötthet, viktnedgång och låggradig feber. Man kan också ha nattlig ensidig smärta. Eller så har man morgonstillhet. Antingen så har man något symptom eller så har man flera symptom i kombination med varandra. Men har man däremot ett barn som inte har feber med ett opåverkat allmäntillstånd och normal snabbsänka i blodet och om symptomen försvunnit efter eller inom 12 timmar, då kan man i regel utesluta att det rör sig om en bakteriell infektiös skelettsjukdom. Men med det så tänkte jag att vi avslutar dagens avsnitt om hälta. Och tack för att ni har lyssnat som vanligt. Och vi hoppas att ni har lärt er mer om det här tillståndet som kan orsaka smärta och hälta hos barn. Och hur man skiljer dem åt och vilka red flags man ska hålla utkik efter. Och är det något ni vill veta mer om får ni mer än gärna höra av er till vår mail eller vårt Instagramkonto Barnläkarna. Och på vårt Instagramkonto så lägger vi upp en massa bra fakta och där kan ni lyssnare komma med tips på teman inför kommande avsnitt och även ställa frågor som ni vill ha svar på i podden. Ha det så fint så hörs vi igen om 2 veckor igen. Hej då!
Hej då!
Tack och hej!